Om Cementa i Slite stoppas så kommer kanske 50% av all byggverksamhet i Sverige att upphöra. Och det andra hundratusentals jobb. Men det kommer även drabba gruvnäringen, så att LKAB kommer stoppa. Och då kommer i nästa steg SSAB stoppa. Och i nästa steg så kommer svensk verkstadsindustri, inklusive bilindustrin, stoppa. Där då, inte kanske till bilindustrin direkt, men deras underleverantörer får stålet från SSAB och så vidare. Så vi kommer liksom på väldigt kort tid, kanske några månader sikt, stoppa i stort sett. Ja, alltså halvakt. Det kommer vara ett enormt problem.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström, och idag har vi med oss Lars Wildereng, också känd som Cornucopia. Hej!
Hej!
Vi har väl ungefär tre teman idag. Det är ditt bokförfattande, det är samhällsdebatt, där kan väl bloggen komma in, och investeringar, men ja, även dig själv förstås. Så om vi börjar lite grann med: vad gör du? Vad gör du nu? Det vill säga, vem är du?
Jag är författare av underhållningslitteratur, och jag driver även Sveriges väl fortfarande största oberoende blogg inom samhälle och ekonomi.
Och hur kom det här sig? Vad är din bakgrund innan det?
Jag var IT-konsult innan det. Allt det där är baserat på en slump. Jag kan dra en väldigt lång historia om det där, men vi har bara 25 minuter, så att vi får avvakta.
Nej, men dra gärna den.
Oj, ja, men då får vi spela in fler poddavsnitt. Nej, jag var IT-konsult, och sen så i samband med föräldraledighet så sa jag upp mig, och så skulle jag börja jobba lite på gården för att bara vara hemma så, med barn. Sen så startade jag blogg där, eftersom jag var väldigt aktiv och väl läst i något VCV var det väl på den tiden, Aktieforum. Så blev jag direkt Sveriges mest lästa ekonomiblogg, och sen så fortsatte det så. Och författaren berodde på att jag började ge mig in i försvarsdebatt, och så skrev jag något inlägg som var någon sorts ramverk för någon liten fiktiv historia som blev väldigt populär, så då tog jag och gjorde om det och gjorde det till en bok istället. Eller skrev om det på riktigt, och det gick bra. Sen så sitter jag här, nu är väl uppe i 700 000 sålda böcker.
Hur vågade du liksom ta klivet till att skriva en bok? Visste du redan att du liksom var författare i själen? Eller
ja, det är ju den här långa historien då. Jag ville ju bli tekniker, det är ingenjör, naturvetare och sånt när jag var liten, och gick 4 år tekniskt. Men de enda femmorna jag hade från grundskolan var ju i svenska och engelska. Engelskan var för att jag spelade rollspel, och svenskan var ju då för att jag skrev tydligen helt fantastiska noveller som lästes upp för klassen till min allmänna skam, och lästes upp i lärarrummet och så. Och min mor sa att du kommer bli författare när du blir stor, men det tänkte inte jag bli då. Sen så blev jag det ändå.
Och hur hamnade du liksom i försvarsdebatten från att egentligen kanske mer skriva om ekonomi och investeringar på VCV?
Jag vet inte riktigt. Jag har alltid haft det där lite säkerhetspolitiska intresset, och även försvarsintresset av ännu fler anledningar som man kan gå tillbaka. Grundanledningen var min far, har jag analyserat mig själv efteråt. Då. Min far var ju med i första eller andra svenska bataljonen, FN-bataljonen någonsin på Sinai. Så bland mina första minnen är ju hur han sitter och visar foton därifrån. Så jag antar att det har varit något militärt intresse som hängt med därifrån. Och sen när jag bodde i Göteborg så bodde vi alldeles utanför Nya Varvet, som var örlogsbas på den tiden, med viss påverkan också.
Hur fördelar du tiden nu ungefär över dagar eller år mellan de här olika intressena?
Mellan mina olika jobb, så att säga, antingen bloggen eller böckerna, så är det väl egentligen 50-50. Men det är ju lite svårt att mäta, för väldigt mycket som jag gör för bloggen kan jag återanvända som research för böckerna också. Så ibland, om man är lite uppmärksam, kan man räkna ut vad jag håller på att skriva på utifrån vad som hamnar på bloggen. Och så.
Mm. Det där är ju intressant i sig, att du publicerar väldigt mycket och har konsekvent gjort det i många år. Mm. Så det märks ju att du har en särskild talang där. Men hur ser din arbetsprocess ut på en typisk dag när du håller på och skriver så mycket?
Jag går upp och typ tar vitaminer och dricker vatten och en kopp kaffe på morgonen, det är min frukost. Sen så skriver jag ett första sånt där marknadsinlägg för att se vad som har hänt sedan igår. Ofta då, vad som pågår i Asien just nu. Så på så vis så får jag koll på marknaderna, och sen så skriver jag väl typ ett inlägg till utifrån någonting jag hade på känn eller någon aktuell nyhet eller någonting. Och sen så tränar jag antagligen. Och sen så komma tillbaka och skriver igen. Och sen på eftermiddagen efter lunch så ska jag väl skriva ytterligare något blogginlägg. Och så brukar jag försöka läsa, fast det är en timme för någon bok. Och sen så skriver jag något mer blogginlägg. Och sen framåt kvällen så börjar jag, alltså eftermiddagen sen någonstans, så börjar jag sitta och ha ångest över att jag inte får skrivit någonting på boken. Vilket tar några timmar, och sen så skriver jag på boken och sen går jag och lägger mig.
Okej, det blir mycket skrivande där, hör man. Men är det bara att du liksom tvingar dig själv, eller har du något särskilt schema? Kanske typ så här 4 inlägg per dag eller 2
timmar? Ja, precis. Nej, jag har ju liksom inget schema så. Men jag brukar ibland, i bästa fall, min ambition är att vara helt klar med bloggen till klockan 12 till lunch. Och sen så ha lite inlägg som man portionerar ut under efter. Men sen händer ju alltid saker som gör att det kan bli något extra då. Men ambitionen är ju minst 3 inlägg om dagen, helst 4, gärna 5. På lördagar kan jag nöja mig med 2, för att det är lägst trafik då ändå. Men ibland kan det ju bli 7-8 stycken inlägg beroende på vad som händer som jag vill täcka.
Hur forcerat skulle du beskriva att schemat är? Det, liksom när du beskriver att det finns en viss ångest kring att inte ha skrivit tillräckligt.
Nej, det gäller boken. Bloggen är ju aldrig något ångest så, utan det gäller bokskrivandet. För att då måste man komma in i någon sorts zon för att hamna i den processen. För att flytta från bloggen till författandet så är det liksom, jag behöver ändra sinnesstämning.
Den här podden heter ju 25 minuter, bland annat för Pomodoro-tekniken. Känner du till den? Nej. Det är helt enkelt att man ställer en tomatklocka, eller det heter väl så i Italien antar jag, på 25 minuter. Och så vet man att jag har 25 minuter på mig att jobba fokuserat, och sen tar man 5 minuter ledigt, och sen gör man en 25 till. Det är ett ganska välfungerande verktyg om man inte riktigt har lust att sätta sig och göra någonting. För då vet man att jag ska faktiskt bara sitta 25 minuter, och jag har bara det på mig innan klockan ringer.
Mm, ja.
Har du några särskilda, eller kanske allmänna arbetstips för att jobba hemifrån?
Oj, jag och Lena, min fru, skrev någon e-bok kring det där som heter typ arbeta hemifrån under karantän. Där finns väl tips, men jag kommer inte riktigt, alltså det är ju rutiner, det är ju gå upp på morgonen, duscha och klä på sig och gå till jobbet så att säga. Och avbrott för fysisk aktivitet, gå ut och så. Gå och hämta, nu har jag en bit till brevlådan, så gå och hämta posten är ju liksom ett bra avbrott. Det finns väl andra tips också. Jag kommer inte på något just nu.
Vilka samhällsfrågor skulle du säga är mest i fokus för dig nu? Jag tänker saker som försvar och covid och val och sånt.
Ja, det är energifrågorna, tror jag, som är viktigast. Och det har alltid varit så länge jag drivit bloggen, och även innan dess egentligen. Sen varierar det lite grann. Men fokus varierar över tiden. Men det blir uttjatat. Jag skrev väldigt mycket om peak oil förut exempelvis, men det blir liksom uttjatat till slut, så får man liksom det sig. Det är fortfarande aktuellt. Men just nu, mer i närtid, så handlar det om energiförsörjningen i Sverige som är det mest akuta. För allt annat vi pratar om är helt avhängigt på att vi har energitillgång. Annars kan vi liksom inte göra skit. Och då, vad är det, praktiken blir ju att samhället stannar upp och tillväxten uteblir och välståndet uteblir på sikt och så vidare. Annars är det ju Cementa-härvan just nu då. Det blir jätteintressant om Cementas verksamhet stoppas nästa sommar.
Du har ju skrivit förstås om de här sakerna, men vill du utveckla lite grann om kanske Cementa? Varför är det viktigt?
Cementa på Gotland står väl, vad är det, för 75% av cementen som används till svensk betong och även till en del andra länder som sen exporterar sina betongprodukter till Sverige. Och i stort sett allt som byggs i Sverige kräver betong. Och det finns möjligheter att fixa lite import, öka den lite grann och sånt, men det tar många år att fixa infrastrukturen för att kunna importera i stor skala. Så om Cementa i Slite stoppas så kommer kanske 50% av all byggverksamhet i Sverige att upphöra. Och det handlar om hundratusentals jobb. Men det kommer även drabba gruvnäringen, så att LKAB kommer stoppa. Och då kommer i nästa steg SSAB stoppa. Och i nästa steg så kommer svensk verkstadsindustri, inklusive bilindustrin, stoppa. Där då, kanske inte bilindustrin direkt, men deras underleverantörer får stålet från SSAB och så vidare. Så vi kommer liksom på väldigt kort tid, kanske några månader sikt, stoppa i stort sett det kommer vara enormt problem. Och alla de här fantastiska satsningarna man pratar nu om i Norrland, vi ska nå Northvolt och Hybrit och alla andra sådana här fabriker, allt det där förutsätter ju att det finns cement att bygga de här sakerna med. Inklusive nu då att Volvo Car ska ställa om till elbilar och bygga en egen batterifabrik, den kommer inte bli byggd utan betong heller.
Ja, här snackar vi too big to fail.
Ja, precis. Men alltså, så att om det här fördröjs några år på grund av brist på cement, cement och betong för Volvo Car, så kommer det kanske Volvo Car vara slut och helt efter på elbilsfronten och bortkonkurrerad.
Vad är det som alltså händer på Gotland nu, och hur stor är risken? För det här låter ju som ett apokalyptiskt scenario.
Ja. Nej, jag vet inte, risken är med 50-50. Det finns ju sätt för regeringen att ingripa, och de har ju nu slängt fram en lag som förlängde fristen för Cementa ett halvår. Men i grund och så att det kommer liksom landa i knät på Almedalen och valrörelsen och sånt, om det skiter sig. De kanske hoppas att inte folk går om jobbet förrän efter valet och så. Men vad som har hänt är att regeringen beslutade om ett Natura 2000-område som utökades nära Cementa, och det området stoppar nu då Cementa på grund av att man hävdar att det kommer påverka grundvattnet och så.
Och då har regeringen helt enkelt inte tänkt igenom konsekvenserna. De kan liksom inte se 3 månader eller 3 år framåt.
Nej, man har inte, det finns ju miljöpartister.
Men tror du Magdalena Andersson, hon är ju i ropet nu som efterträdare till Löfven, det blir väl hon helt enkelt, eller vad tror du?
Ja, jag tror det blir hon. Hon är ju kompetent. Hon är ju dock vänstersosse, så det talar väl emot henne ur lämplighetssynpunkt. Beroende på vad man har för åsikter. Och sen är hon ju inte särskilt, hon är ju inte ett charmtroll, men det är ju inte Stefan Löfven heller. Skillnaden är väl att Stefan Löfven måste ju ha papper att prata från, medan Magdalena Andersson antagligen kan prata själv.
Och som vänstersosse, då står hon närmare Miljöpartiet också.
Ja, och väl närmare, och närmare Vänsterpartiet också. Så att, men det är ju inte, finns ju ingen majoritet att hämta och styra på från det hållet, så att säga. Men så att det kanske inte påverkar så mycket i praktiken.
Och energifrågan då? Vad ska man göra? Eller vad är det som saknas? Vad är problemet?
Vad vi kortsiktigt ska göra är att vi ska starta upp Ringhals 1 och 2 igen, naturligtvis. Innan det är för sent. Och sen i övrigt så behöver vi börja bygga ut kärnkraften och så. Det behövs mer energi i Sverige. Det finns en stenhård koppling, och det här är väldigt fundamentalt, mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning i bemärkelsen exergi, som det finns ett begrepp som heter, alltså hur mycket energi man använder för att utföra någonting. Du kan göra energieffektiviseringar och använda mindre energi, men i slutändan så måste du ha mer energi för att utföra ett arbete, inklusive datorer och utföra arbeten och sånt. Och det är det som leder till all effektivisering. Allting som gör att vi har fått effektiviseringar som ger ekonomisk tillväxt och sånt beror på att vi använder energi mer för att göra saker som man förut fick göra för hand. Och det driver så att säga helt och hållet tillväxten, och det är grunden för samhället. Annars är vi liksom tillbaka på i slutändan stenåldern. Fram till den industriella revolutionen, när man började använda stenkol, så var den ekonomiska tillväxten exakt med lika stor som befolkningstillväxten. Därefter så tog den ekonomiska tillväxten fart. Då är den energiförbrukningen plus befolkningstillväxten. Så att vi fick ett ökat välstånd genom ekonomisk tillväxt per capita.
Precis som du säger där, alltså elförbrukningen per capita i praktiskt taget alla länder har ju bara gått uppåt och kommer att fortsätta gå uppåt för, ja, på väldigt lång sikt. Och det kan man inte förse med bara solenergi och vindkraft och sånt där. Så då måste man ha kärnkraft som baskraft.
Ja, eller vattenkraft och så vidare. Men grejen är att det funkar inte med, vi kan inte bygga samhället på någonting som inte nödvändigtvis finns där. När man då pratar om flexibel elanvändning, att det vill säga att du inte nödvändigtvis får använda el när du vill.
Jag tyckte du hade ett jättebra inlägg, jag vet inte hur länge sedan det var nu, kanske en vecka eller någonting, men där du jämförde Sverige med Kina i elförbrukning.
Ja, ja, precis, det var väl förra veckan kanske.
Skulle du kunna upprepa
det? Ja, det var total energiförbrukning, det var koldioxidutsläppen. Kina släpper ut typ 217 gånger så mycket koldioxid som Sverige eller något sånt där. Och de ökade med 2 Sverige förra året, trots att det var recession globalt, medan alla andra länder i princip minskade, för energiförbrukningen minskar ju vid recession. Det är att man ser den här kopplingen stenhårt. Går ekonomin ner så går energiförbrukningen ner. Man kan resonera ut kring det, men alltså det blir färre produkter levererade, mindre transporter, mindre energiförbrukning, lägre ekonomisk aktivitet och så vidare. Så att även om Sverige helt skulle sluta med all energikonsumtion och reducera våra fossila koldioxidutsläpp till noll, så skulle det då även förra året bara stoppa att minska, kompenserat Kinas ökning på ett halvår. Men normalt sett så brukar det vara så att Kina ökar med typ 8 hela Sverige eller någonting om året när det inte är recession. Det visar liksom hur litet Sverige är i sammanhanget.
Jag tycker det är en klockren jämförelse, för att vi i Sverige ska alltid vara så duktiga och sådär, men man sätter inte i perspektiv.
Nej.
Jag har två spår här. Jag måste nästan säga det ena bara därför. Alltså, vi kan ju också föregå med gott exempel för Kina, även om det liksom inte betyder någonting absolut sett. Och de vill ju komma upp på samma nivå som vi per capita.
Mm. De har ju högre energiförbrukning per capita än vi redan.
Alltså de har det?
Jajamän. Men, då pratar vi ju om geografisk förbrukning. Alltså, för de exporterar ju produkter till oss. Men å andra sidan, vi exporterar produkter till dem som är väldigt energiintensiva, inklusive papper. Pappersmassa och stål. Om vi sen får tillbaka en plastgrunka så har vi fortfarande exporterat mer energi till dem än vad de skickar tillbaka till oss.
Skrämmande energi ineffektivt i Kina då, för att med tanke på hur låg BNP per capita de har, så om de ska upp på samma BNP per capita som vi och samma dåliga energieffektivitet, då blir det många Sverige.
Ja, nej, men det är ju det. De måste ju, eftersom de har sån extrem tillväxt där, så måste de ju snabbt bygga ut energiförbrukningen. Det enda sättet att bygga snabbt är ju att slänga upp ett kolkraftverk. Det är ju liksom en ugn som man häller i kol i en ända. Det är ganska snabbt fixat.
Tillbaka till Ringhals-reaktorerna. Är de bra? Är det Tjernobyl vi pratar om?
Nej, det är ingen Tjernobyl vi pratar om.
Och hur stor... vad är storleksordningen här? Alltså? Hur mycket löser vi med att starta om dem?
Ja, rätt mycket. Men ja, det är inte den enda lösningen. Det behövs ju till överföringskapacitet och annat sånt här. Men jag ska se, varje är på 1000 megawatt ungefär. Och det är skitmycket. Det är 100 000 villor eller något. Men, alltså, eller några stora industrier och sånt. Det är ju jättemånga industrier som har fått som har velat etablera i Sverige, men som har fått säga, som man har fått säga nej till, för det finns inte el. Och det visar ju då hur frånvaron av energi gör att tillväxten minskar.
Jag funderar lite grann på om inte konspirationsteorier och allmän irritation över covid-åtgärder kan leda till rätt så intressanta valresultat i nästa valrörelse.
Ja, nej, jag tror att valresultaten blir väl som alltså, jag tror inte de påverkas särskilt mycket av det. Det är väl främst SD som skulle locka till sig konspirationsteoretik, men det gör de ändå. Att jag tror inte, och dessutom är de, det är så här, den som skriker högst är inte i majoritet. Det är väldigt få som är särskilt konspiratoriskt inställda kring covid egentligen. Det är bara det att de är väldigt högljudda, och på grund av sociala medier så hör man och ser man dem överallt. Så man ska liksom komma ihåg att det inte nödvändigtvis, de flesta människor har ju exempelvis vaccinerat sig och så. Mina tankar om covid är ju att covid kommer ju bli kvar, och vi måste bara acceptera att det finns och se till att folk bara fortsätter vaccinera sig och köta på. Det får behandla det som en säsongsinfluensa. Det går inte att hålla på så här, för det kommer fortsätta. Det kommer komma nya mutationer och annat.
Det blir nästa bok, Covid-hjärta.
Nej, det är inte nästa bok, men boken därefter. Men den kommer inte heta Covid-hjärta. Vi får se vad den kommer heta. Pest-hjärta.
Jag tänkte en sista grej här om kärnkraft. Utöver att du har ett stort allmänt intresse för det som är samhällsfråga, är det också intressant som investering?
Det är väldigt få saker idag som är intressant som investering på grund av värderingarna. Jag vet att jag har lite olika åsikter där. Så att jag hade gärna investerat i kärnkraft, men de bolag som finns idag har ju värderingar som inte nödvändigtvis är ett dugg intressanta för mig i alla fall. Så jag har inga specifika investeringar. Det hade varit intressant.
Finns det någon annan särskild sektor eller område som du tycker är intressant som investering?
Ja, nej, men det är ju energisektorn, alltså energiteknik, miljöteknik och så vidare i sådana fall. Men det är återigen då, det har blivit så att värderingarna är ointressanta.
Vi fick lite frågor på Twitter, bland annat om huspriser och börspriser generellt. Det känns ju som att du pratade om börspriserna, de är lite höga generellt nu. Men huspriserna då?
Ja, bostadspriserna. Ja, jo, men vi hade ju nu här med coviden, hade vi ju den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Den lyckades ju faktiskt sänka svenska bopriser i flera månader. Det är bara att konstatera att det finns inget som kan sänka svenska bostadspriser. Det är väl mer en fråga om hur mycket de kan öka. Ska de liksom hålla på att öka den här takten framöver också, så kommer ju liksom en vanlig etta i Stockholm kosta 100 miljoner om några decennier. Liksom det tror jag inte riktigt kommer ske. Vi har ju en extrem... Vad vi har är ju, på grund av centralbankspolitiken, så har vi ju en tillgångshyperinflation som på ett magiskt sätt inte har hoppat över till konsumentprisinflation. Och så länge centralbankspolitiken med permanenta krisräntor oavsett att konjunkturcykel kvarstår så kommer bostadspriserna fortsätta uppåt. Det är bara frågan om vilken takt. Och det är helt sjukt att man har en idiotisk centralbankspolitik och istället så ska man då kompensera den med massa specialregler kring amorteringskrav. Det är ju bra, men belåningsgrad och bolånetak och sånt där bara för att liksom dämpa effekten av centralbankspolitiken. Det är centralbankspolitiken som är fel. Jag kan dock inte se när någon skulle ändra centralbankspolitiken, för vi har ju liksom byggt in oss att vi måste ha de här permanenta krisräntorna. Normalt sett så skulle man, oj, inflationen ökar så vi höjer räntorna och annars så förlorar vi förtroendet och obligationer sticker iväg. Men nu har man ju bara kommit på att nej, obligationsräntorna på statsobligationer kommer inte sticka iväg, för om de gör det så tar bara centralbanken och köper dem och pressar ner räntorna. Så att man har liksom hittat den här perfekta, fantastiska grejen på något vis som verkar kunna hålla på för evigt tills den inte kan det längre, och då går man allting går fullständigt åt helvete. Jag kan just nu dock inte se vad, för det räckte inte med en global pandemi för att påverka någonting.
Men om en etta gick från 500 000 till 5 miljoner, ändå rimligt snabbt, det är faktiskt ingenting som säger att den inte ska kosta 50 miljoner.
Nej, så är det liksom. Ja, det är helt absurt. Men jag anser ju att det är en bostadsbubbla. Det är bara det att jag anser att det är en bostadsbubbla betyder inte att jag tror att den kommer krascha.
Hur bor du själv?
Jag bor på en liten gård. Det som idag heter gård, förr i tiden hade det hetat torp, men det är 10 hektar och huset är väl på 190 och lite extra byggnader och sånt.
Är du en prepper?
Ja, en del hävdar det. Bara för att jag skrev stjärnklart och sen så kastade vi in handduken, så Lena och jag skrev ju en preppingbok också, är du förberedd? Och jag har föreläst jättemycket om det och så, men prepper är ju däremot kanske mer att beteckna som en livsstil. Det finns ju de som har det som livsstil, så att säga. För mig så är det ju mer en sorts vardagsgrej. Och i och med statens skrift här om krisen eller kriget förekommer, så är det ju liksom, det är ju ganska tydligt besked att alla ska ju ha hushållsberedskap. Men jag tror inte att så folk gillar, så här är det, om man är kändis eller någonting så kan man bara vara känd för en sak i media, har jag upptäckt. Och där finns det ju massa som har bestämt sig att jag är prepper. Och det är de som har bestämt sig att jag är expert på det. Jag har ju inte kallat mig expert på det. Jag har inte kallat mig expert på någonting någonsin, tror jag. Utan det är media som bestämmer vem som är expert. Och en expert i media är en person som media kan prata med. Det betyder inte att personen har bäst kompetens eller ens någon expertis alls. Utan det är någon som media kan kalla expert för att få en annan vinkel på ett reportage.
Inte helt långsökt heller när du skriver om Sveriges försvar och beskriver det som inte helt optimalt. Och då kan man liksom också föreställa sig att du letar efter sätt att klara dig i när katastrofen kommer.
Ja, det hjälper ju att bo i Västsverige. Det är ju värre för er som bor här på östkusten.
Du är ute och signerar Drönarhjärta nu. Hur går Drönarhjärta förresten?
Jag har inte några försäljningssiffror än. Nej, inte covid, jag har bara satt i halsen. Däremot så är listplaceringarna väldigt bra. Jag brukar ha liksom ganska bra listplaceringar, men jag har inte nått tidigare år så att jag har haft så här bra. Det kan dock bero på att typ inte Lagerkrans, Gio och Läckberg gav någon bok samtidigt, utan de kom lite senare, och GV också, just det. Så därför kanske jag hamnat bättre än tidigare. Men nu finns de också, så att jag tycker det verkar gå bättre. Det verkar vara inte bara min bästa bok hittills, köp, utan även den som säljer bäst, tror jag.
Och kan du förklara lite kort vad boken handlar om?
Boken utspelar sig 2016 och baserar sig på, eller tar avstamp ifrån, verkliga nyhetshändelser kring vad som hände när Sverige skickade trupp till Gotland ett år tidigare än planerat, under en stor rysk beredskapskontroll, där även Ryssland mobiliserade, verkligheten, Ryssland mobiliserade alltså värnpliktiga ur reserven och skickade till gränserna mot Baltikum bland annat.
I det perspektivet, kan du berätta lite grann om Zapad 2021? Är det någonting liknande?
Ja, just det. Jo, nu... Är det nu precis? Ja. Eller nu i helgen? Eller nu? Ja. vilken vecka då är det, torsdag? Ja. Så nu så drar ju Zapad 21 igång den stora västövningen för Ryssland, och den ska in, och det var ju beskedet att det skulle inrättas kom sommaren 2016, och sen höll Ryssland de här stora enorma övningarna. Så en tes i boken är att det var kanske det sista tillfället som Ryssland faktiskt kunde anfalla Baltikum ut och ha en chans att splittra NATO. Men nu har ju alla NATO-länder trupp där, så att då kommer du behöva du kommer hamna i konflikt med alla NATO-länder som inte kommer kunna säga nej, nej, vi skiter i Baltikum. De är visserligen NATO-länder, men vi fick lite dödade egna soldater, men vi bryr oss inte om det. Det kommer inte kunna funka. Så att Ryssland kan antagligen inte göra någonting, och det är nog inte lika stor risk, peppar peppar, för krig idag. Ukraina är alltid utsatt, men Baltikum klarar sig.
Hur ser du generellt på det totala globala geopolitiska läget efter att USA drar sig tillbaka från Afghanistan, och vi ser också Kina är lite extra hårda mot Taiwan?
Alltså det totala geopolitiska läget är ju skitkast. Afghanistan är ju en småsak. Det är liksom något överdrivet, ett litet bondekrig i ett av världens fattigaste länder. Det påverkar inte så mycket. Nu går ju Kina in där och så, men det är liksom det är ju ett landlocked land och sånt, så att det har väldigt liten påverkan på kort sikt. Det stora är alltså Kina skramlar mot Taiwan exempelvis. Det är väldigt allvarligt. Och överhuvudtaget så är väl Kina är väldigt obehagligt. Ryssland är ju liksom som en mobbar och buse som man har lite koll på, som bara kommer använda nävarna liksom. Men Kina använder ju hjärnan på ett helt annat sätt och utövar ju enormt mycket påverkan och har tentaklerna överallt vid det här laget. Och vi har ju med glädje sålt ut massa saker till Kina, och sen nu har man upptäckt att det kanske inte var så himla vettigt.
Kan du ge något exempel på vad vi sålt ut till Kina här i Sverige?
Ja, MTR är väl kinesiskt direkt, va? Alltså Arlanda Express exempelvis.
Kan man visa?
Nej, det har för mig att det är det. Det är bara som ett exempel. Och alltså att vi har kör kinesisk utrustning när de är i telenäten, det är ju inte utsålt på det viset, men Volvo är ju utsålt car då, och det kanske är. Det är grejen att allt det här kan ju användas för någon form av övervakning och annat, och även då för att sätta ekonomisk press. Kina är ju väldigt öppna med att liksom vilja, alltså med tvångsmedel hota för att få sin vilja igenom. Hennes som Mauritz är typ exempel där.
Jag kom faktiskt att tänka på en intressant sak nu, på tal om dels geopolitik med Kina, men också på tal om det vi sa innan om fastighetsmarknaden. Och nu är det så att George Soros har varit ute och skrivit ett gäng artiklar nyligen. Han har ju alltid lite tveksam agenda kanske, men nu är han väldigt emot Kina och håller på och skriver att Kina potentiellt kan spräcka världsekonomin genom att de kan få en stor fastighetsbubbla.
Ja, just det. Jag har inte läst den, jag har hört om det nu. Det var väl aktuellt i dagarna. Men det har ju satts varenda år att Kina ska krascha och allting går åt helvete, men det har inte hänt det.
Ja, jag är inte så påläst om frågan än, men det låter oroväckande.
Som du sa, din senaste bok, Drönarhjärta, den tar ju avstamp i verkliga händelser. Ingår den här i något slags större sammanhang i övriga böcker du har skrivit?
Nej, alltså det är en helt ny serie. Den första boken är en ny serie, så de har ingenting med varandra att göra.
Vad får du för reaktioner från folk inom militären? Är det några högt uppsatta som läser?
Nej, det är fördelen med att skriva kring militär och underrättelsetjänst och sånt är att de kommenterar ju aldrig det man skriver. Så de kan inte säga att det är fel, så här är det. Men något överdrivet. Nej, jag har inte fått några kommentarer så. Jag har ju fått kommentarer på tidigare böcker. Jag har ju något signerat tack personligt, handskrivet tackkort från ÖB som jag gav böcker vid något tillfälle och sånt där. Men det var länge sedan.
En annan stor samhällsströmning som vi inte har kommit in på ännu, det är kryptovalutor och kanske även NFT:er. Vad är din syn på de här sakerna?
Bullshit.
Alltihop? Du har inte köpt någonting?
Nej.
Inga tråkiga apor?
Nej. Så här är det. Jag testade bitcoin så här för 10 år sedan och så. Och konstaterade efter att ha testat och utvärderat att allting som påstods om det hela var fel. Och så jag gav bort mina bitcoins. Jag gav bort 8 bitcoins. De hade varit värd några miljoner idag. Men liksom, det är inte ens en lägenhet i Stockholm längre. Så var det 1000. Är det värt? Alltså man kan aldrig bry sig om affärer man inte gjorde. För att hade jag behållit dem så hade jag sålt dem för 10 gånger pengarna, inte för 2000 gånger pengarna, så att jag hade inte suttit kvar till idag ändå. Så funkar inte jag. Alla andra gör ju däremot det. Alla andra är ju perfekta för. Men det är inte jag. Så jag konstaterar att ingenting av det som påstod som bitcoin stämde. Och nu därtill så har det ju med tiden framkommit hur himla mycket energisystemet drar också, utan att ge någonting värde till samhället egentligen som inte redan fanns. Det är ju inte snabbt, det är inte billigt med transaktionerna, det är inte säkert, det är inte anonymt, alla de här sakerna man påstod. Det enda som bitcoin är en spekulationsbubbla. Och den spekulationsbubblan kan naturligtvis fortsätta att blåsas upp hur länge som helst, så länge som det kommer in nya dumma pengar. Så att de som är tidigare smartare pengar kommer kunna tjäna på det. Så länge man kan få flera gå in i det så kommer priset gå upp. Så enkelt är det. Men det fyller egentligen ingen funktion. Och det kan finnas andra kryptovalutor som kan vara tekniskt bättre utformade som löser en del av de här problemen. Absolut. Men det är fortfarande a solution looking for a problem. Det har inte varit ett problem med transaktioner. Det har inte liksom varit ett problem med alltså det har inte alla de problemen som bitcoin försöker lösa har inte egentligen existerat.
Och om man då ser den här företeelsen med NFT, digitala samlarobjekt, ovanpå hela kryptobubblan.
Ja, men det är precis samma sak. Enda anledningen till att det är värt någonting är för att folk tycker att det är värt någonting. Det är inte så att du får en exklusiv access till en digital tillgång, liksom att du är den enda som kan kolla på den här konstverket eller bilden. Det är bara det att du har en NFT kopplad till den här grejen. Alltså för mig så är det bara så här total bullshit. Men jag är ju gammal, så att jag får liksom acceptera att jag inte fattar. Det är jag som är dum och alla andra som inte är det kanske.
Om du sätter NFT lite i perspektiv tillsammans med till exempel huspriser, då kanske det Vad drar du för slutsatser om inflation och om samhällsströmningar?
Då har du tillgångshyperinflation, och det kan ju vara en bidragande orsak till att dra upp bitcoin. Naturligtvis. Guld har ju hållit emot, det borde ju fallit nu på grund av råvarucyklerna, men det har inte fallit. Men det har inte stigit heller, utan då har väl de som förr skulle köpt guld köper väl bitcoin idag då. Men ska man då spekulera i liksom en tillgångsinflation, då köper jag ju hellre en fysisk tavla lik den här fina vi har på väggen här, som på något sätt är en unik tillgång som inte någon annan kan ha tillgång till. Medan NFT är bara en sorts ägarbevis.
Tavlan är en äkta Anna Svan. Så det är sällsynta. Har du guld med tanke på det här?
Ja, jag har lite guld. I bankfack. Jag har inte nyckeln, så att jag kan inte komma åt dem. Ni kan inte göra något. Så.
Första regeln om guld. Har du någonting mer att tillägga? Till exempel om drönarhjärta. Du håller ju på att signera nu, idag, i Stockholm, va?
Ja, precis. Ja, idag.
Vilket är torsdag den 9 september.
Ja, precis. Ni publicerar väl inte idag, så spelar det. Nej, det var väl andra frågor där. Vad äger jag, några aktier? Så?
Jo, men det vore ju intressant faktiskt att höra.
Ja, det är väldigt många som undrar om din portföljstrategi.
Nej, precis. Jag har lärt mig att jag aldrig ska berätta vad jag har för aktier, därför att någon gång under en, förr eller senare, vid en helt godtycklig tidpunkt, så kommer den aktieinvesteringen vara dålig. Och då kommer jag få höra hur dålig investerare jag är, fastän jag kanske sålde dem någonstans däremellan. Alltså det kommer alltid, så jag går inte ut med vad jag har för aktier. Det är liksom, jag vill inte heller bli anklagad för att försöka hausa mina egna innehåll.
Det finns det ju andra författare som gör tillräckligt. Jag vill inte nämna några, även om de redan är nämnda. Författare som tränar och investerar.
Ja, men skulle du kunna berätta någonting annat, något som karaktäriserar din investeringsstil eller vad du gillar att kolla på?
Jag har ju gått mer och mer, jag får analysera mig själv där, så jag har ju gått mer och mer mot att bara ha någon sorts permanent portfolio-stil som jag dock varierar med konjunkturcykeln. Sen är ju frågan då hur relevant konjunkturcykeln är nu då på grund av permanenta krisräntor. Så just nu ligger jag 50% aktier, 50% annat. Inklusive alternativa investeringar. Jag har även gått ut och har en del alternativa investeringar utanför börsen. Och även i andra valutor än svenska kronan. För jag är mer orolig för svenska kronan. Så att jag har med åldern blivit mindre hungrig och desperat efter pengar. Idag har jag ju egentligen allt jag behöver och vill ha. Man kan köpa dyrare vin. Man kan äta på dyrare restaurang och bo på dyrare hotell. Men vill vi resa någonstans så gör vi det. Vill jag köpa någonting så gör jag det. Jag har bostadsrätt. bostad, bil, allt sådär. Så därmed så har den här, när jag var ung så var väldigt liksom, man investerade för att få upp pengar så man kunde skaffa alla de här sakerna. Nu har jag skaffat alla de här sakerna, så då är det inte lika desperat att sitta och försöka få de pengarna. Och jag har räknat på det och har bättre timpenning typ på att skriva blogginlägg och böcker än att sitta och bevaka marknaderna. Så att,
Vad har du för alternativa investeringar utanför börsen och hur har du hittat dem eller fått komma in i dem?
Ja, nej, men det är alltså det är privata grejer som personer jag känner som man har kunnat investera i på olika vis.
Så det är privata bolag, du tänkte inte på skogsfastigheter?
Nej, precis, utan det är så att...
Jag tänker nu, du har ju haft din blogg i hur många år är det nu?
13 år.
Och du har skrivit så himla mycket om mycket olika aspekter om ekonomin och sådär. Jag tänkte, har du kommit på någon egen teori, någon slags theory of everything liksom?
Det har jag säkert, men jag är ju så spektakulärt. Det enda jag är sämre på än att faktiskt läsa på saker. Jag är väldigt, vet du, jag är autodidakt så tillvida att jag inte har någon formell utbildning inom ekonomi och sånt där. Och jag är ju jätteduktig på att inte läsa på och använda de korrekta termerna. Jag kommer på någonting som visar sig att det är någon redan har gjort det naturligtvis och så heter det någonting, men jag har ingen aning vad det heter. Jag förstår begreppet och inkonsekvenserna, men vad det heter vet jag inte. Det enda jag är sämre på än det är ju att skriva ner mina egna slutsatser, utan de bara existerar bara i min egen hjärna.
Vad läser du? Vad tittar du på? Vad lyssnar du på? Var får du din inspiration? Är det något du kan rekommendera?
Jag läser väl, alltså jag läser mest skönlitteratur. Jag försöker typ varva så jag kör varannan bok, någon sorts fackbok, men ambitionen är ju att läsa en bok i veckan, det misslyckas jag också alltid med. Jag tittar i stort sett inte på tv. Jag brukar säga, det är väldigt viktigt måste man säga, jag har inte tv. Så.
Inte jag heller.
Nej, precis. Det är liksom det, och om man är vegan eller man kör crossfit och sånt, det är de här sakerna man måste berätta om. Jag tittar väldigt lite. Jag kanske tittar på binge-tittar på någon tv-serie 2-3 gånger om året, typ Expanse och sådär. Men vilket gör då att jag istället kan jobba, vilket är mycket roligare. Så att då kan man ju jobba 80 timmar i veckan istället för att titta på tv. Jag har inte någon sån där jättestora inspirationskällor så jag kan peka ut. Sådär.
Kommer du tänka på någon bok, någon av de skönlitterärer som du har läst på sistone som du tyckte var lite sådär extra bra? Du sögs in i den och nästan skulle vilja berätta för folk att
du har läst den. Alltså, sist, det är en gammal bok. Jag läste ju, den var ju helt fantastisk naturligtvis, men det var ju ingen nyhet. Det är ju Jonespus Huvudjägarna naturligtvis. Den är ju...
Jag gillar den också.
Den är ju fantastiskt kul. Det har varit kul att få läst den till slut och legat på listan.
Har du läst flera av honom?
Nej.
Det är samma här. Jag har också bara läst den. Tyckte den var fantastisk. Men... Och det är ju rätt märkligt då att man inte läser fler.
Nej, precis. Men den är ju fristående. Den är ju inte samma som hans andra, men den var ju otroligt kul bok.
En sista fråga om investeringar. Går du ändå beskriva på något sätt hur du fattar dina investeringsbeslut?
Jag vill ju ha bolag som är vettigt lågt värderade, så jag hittar ju inga bolag numera.
Jag känner igen det där.
Eller bolag som kan bli turnaround kandidater och sånt. Det är ju svårt. Jag har inte någon formaliserad metod. Jag borde väl gå din kurs, antar jag. För att hitta de där bolagen. Det var länge sedan jag ägnade mig åt stockpicking. Utan det är mer enstaka grejer och har plockat in och så. Jag har kommit på massa bra grejer och sen så har jag inte gjort någonting för jag tyckte att de var för dyra och sen har de dubblat i pris och så. Men liksom,
det känner man igen.
Men man ska aldrig vara bitter över affärer man aldrig har gjort.
Nej, det vill bara fortsätta vänta på den där feta pitchen. Det är en sak man vet. Förr eller senare blir någonting billigt och det är inte bråttom.
Nej, och det, så där har vi en sån filosofisk tanke då. Jag vet ju, jag har förlorat typ allt jag hade nästan i IT-kraschen. Jag hade några miljoner. Det var rätt mycket när man var i den åldern. Och sen så gick jag ner och hade så här 150 000 eller någonting. Och sen så tog jag då, kavlade upp ärmarna och började investera i energisektorn där och råvaror, och det var ju helt rätt timing. Och sen då så hade jag ju tillbaka alla, så det var ju liksom så 20, 50, 70 70 gånger pengarna gjorde jag på PR Resources tror jag, något sånt där. Så när jag väl hade alla pengar igen och ännu mer än jag hade haft tidigare, så köpte jag ju gården, då sålde jag ju, så tar jag så här, men nu köper jag det här. år. Sen dess har jag liksom inte haft lika mycket tillgångar igen. Men så det har liksom blivit sekundärt. Det är lite grann med att vara hungrig, man har inte ett mål längre. Men stora tricket som jag har lärt mig är ju att man inte ska bli av med pengarna. För att, alltså alla vet ju om det. Om man tappar 50% så måste man ju få gå upp 100% för att få tillbaka pengarna. Och så länge du inte är nere på noll, alltså att jag lyckades vända det där var ju spektakulärt kan jag tycka. Men så länge du inte liksom går ner till noll så har du ju fortfarande pengar kvar som du kan få avkastning på. Sen är den andra grejen där är ju att också självinsikten, när man har väldigt lite pengar så är det väldigt lätt att ta stor risk. Om du har några månadslöner i kapital så är det inte hela världen om du förlorar dem, du kan spara tillbaka dem. Men om du har ett antal årslöner eller ett antal Södermalmslägenheter ett år då, så är det ingenting som, om du förlorar alla de pengarna så är inte det någonting du kan månadsspara tillbaka. Och då blir man ju kanske mer riskmedveten med tiden. Men det är väldigt lätt. Och sen det andra där då, eller tredje eller fjärde vad vi är inne på nu, är ju med åldern, att man är ju mycket mindre riskmedveten när man är ung. Jag fann så mycket affärer jag gjorde när jag var ung som jag inte hade gjort idag och därmed inte tjänat pengar på.
Hade du gjort den här 70 gånger pengarna affären igen nu?
Ja, så som värderingarna var då, det hade jag gjort definitivt, för att det var så fånigt lågt värderat och jag visste att oljepriset skulle gå upp och så vidare. Så att det hade jag ju fortfarande gjort. Jag kanske dock inte hade sålt på 70 gånger pengarna, kanske hade sålt på 20 gånger pengarna.
Nu verkar Dröna Hjärta redan liksom bli en succé även om du inte har fått siffrorna. Men någon som inte har läst dina tidigare böcker, hur ska man få dem att läsa Dröna Hjärta? Och är det ett ställe att börja på?
Ja, den kan du definitivt börja, för den har ingen koppling till något annat. Det är väl min bästa bok hittills. Så den är bättre skriven än någon tidigare och mer lättillgänglig för vanligt folk så att säga. Men annars kan man liksom läsa Stjärnklart som är sämre skriven men lättillgänglig någorlunda. Vill man Bostadsbubblan kan man läsa Fallet också.
Tror när du säger att den är sämre skriven så är det inte så man ska höra
vad du säger. Inte, man ska inte sälja sig så.
Den är ju inte dåligt skriven sätt. Nej. Utan det är bara att du har nu den här liksom höjden och kravet på dig själv efter att ha skrivit just din bästa bok, det vill säga din senaste, när du också är den mest kompetenta författare du kan vara.
Ja, eller hur? Än så länge. Nej, men alltså, jag har ju faktiskt blivit bättre hela tiden, om man får säga det.
Grymt. Då har vi ingenting mer här från 25 minuter. Så tack så mycket Lars Wildräng eller Cornucopia på bloggen.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.